Välkomna ska ni vara till avsnitt 135 av Valencia-podden där jag nu gör comeback efter lite uppehåll i podden tillsammans med Niklas som körde ensam förra veckan. Kul att vara igång.
Ja, framförallt är det kul att ha någon att prata med.
Jag förstår det.
Ja, nej, det är skönt att ha någon att bolla med och slippa höra bara sin egen röst så att säga. Men det är kul att nu känns det ju också som att vi går igång på allvar och nu är två avsnitt i rad, två veckor i rad. Så det känns väldigt spännande.
Ja, jag slängde mig ändå över förra veckans avsnitt och tyckte det var väldigt intressant. Starkt jobbat.
ensam
i båten.
Ja, precis. Ensam är inte alltid stark. Men det blev ett avsnitt i alla fall och vi fick ut lite nyheter. Så att, det är väl det man får ta med sig. Man har inte vågat lyssna på det själv i alla fall, om jag säger så. Men det ligger kvar där ute ett tag till i alla fall.
Ja, det gör det. Vi har väl tankar och planer att köra lite nu. Vi har väl kanske några roliga grejer på gång också. Bland annat till detta avsnitt som vi kommer in på lite senare. Men häng med oss och sprid ordet. Vi är tillbaks.
Exakt. Nej, men nu får vi väl bli blocks liksom när man kör två gånger rad och när vi går ut lite så här, ska inte säga att vi sticker ut hakan, men när vi går ut och säger att vi är tillbaka så är det bra att vi också sätter lite press på oss själva så att säga. Men det vill vi väl ha. Alla tycker det är kul när podden rullar på och det är också enklare när den rullar varje vecka så blir det också skönare och enklare att liksom så köra på igen. Det blir alltid svårt om det är ett längre uppehållsspel så här, ska man dra igång igen och så vill man inte bara köra så en månad och sen ser du på två månader så blir det ett avsnitt utan du vill gärna ha. Antingen får det vara en längre paus eller får det vara någorlunda regelbundet för det ska funka bra tycker jag.
Så är det, precis så är det. Vi kör ju också lite grann på våra datorer här. Vi har ju kanske hunnit byta dem och vi är inga tekniska vidunder vad det gäller alla olika program. Så där, men vi kämpar på, hoppas ljudet funkar, det får vi väl se.
Vi hoppas på det. Ja, exakt.
Jag tänkte vi går igenom agendan lite snabbt bara. Först kort nyhetssvep, sen lite en analys av matchen mot Alaves. Vi går igenom transferfönstret lite grann och de olika lagdelarna. Kika lite på ett utspel eller en kommuniké, vad man ska säga, en video som Leihun la ut här. Och sen har vi en liten tävling på slutet.
Ja, precis. Det gäller att hänga med hela vägen för att höra den här spännande tävlingen. En fint pris får man säga.
Det måste jag säga. Det måste jag verkligen säga. Hatten av till Jocke som fixade priser.
Nästan vårt första så samarbete.
Ja.
Som alla formar brukar prata om. Ja, exakt.
Men om vi börjar med nyhetssvepet då. Det är lite torrt det här nu. Vi går in i ett landslagsuppehåll och spelarna har gått på ledighet eller försvunnit iväg till något landslag och så. Så att det duggar inte nyheter kring klubblagen utan det är mer landslagen som det rapporteras om. Vi kan väl ändå nämna att Fran Perez förlängde sitt kontrakt då här nyligen till 2026.
Just det, ja, men det gjorde man en stor grej och det är väl också liksom i de här tiderna med få nyheter så blir vissa grejer större. Ja, men det är väl kul, det är också kul. Jag skrev lite kort på Twitter för det känns som att det lite grann har flugit under radarn på många tror jag. Kanske inte de mest liksom, trogna valencisterna men framför så tror jag kanske ännu mer nu när hela det här When We Were Kings poddarna som pratar om liksom, Valencias guller och namn som Rufete kommer ut på näthinnan på folk igen. Så det är ju intressant att veta att Framperas är ju Rufetes son. Och ändå hyfsat likspel. Rufete var kanske lite mer den här yttern som inte var lika teknisk utan mer levde på liksom, löpstyrka och nästan tråcklade sig fram ibland kändes det som.
Nej, och han kom väl fram förra året. Jag tyckte väl i några matcher att det gick mest dåligt för alla. Men han gjorde väl inte heller superbra ifrån sig i vissa situationer. Men alla kan ju lära sig och utvecklas. Och jag tycker att han har startat lite fiffigare i år.
Ja men absolut. Ja, men det är lite
billig förlängning, så billig kontrakt säkert.
Ja, men vi kommer tillbaka till lite senare. Men det är också lite både spännande och intressant och det går säkert liksom, jag har djup analys och det men det känns som helt plötsligt så har det kommit upp 3-4 spelare som liksom folk knappt hade hört talas om i liksom förra hösten till att nu liksom så benämns de som några av de mer spännande spelarna i hela La Liga och 3 av dem är nu med i liksom spanska U21. Valencia var väl den klubben vilket klubben inte var sena med att själva påpeka också den klubben i Spanien som den enda klubben i Spanien som hade 3 spelare med i U21-landslaget faktiskt. Så att någonting gör man ju rätt i liksom akademin och hela ledet upp där. För det är liksom inte bara så att man tvingas ta upp några spelare och sen så går det åt helsik. Utan det här är ju ändå 3 spelare som fick, som fått chansen och också tagit chansen rejält. Framförallt de här då från Peres, Diego Lopez och Javier kanske.
Ja, Och vi kan komma in lite mer kring det när vi pratar om Leihons utspel.
Ja.
Där hon poängterade lite grann kring de egna leden, att vi tar upp spelare därifrån om det för att de är bra eller för att vi är tvungna.
Precis.
Ja, men vi kan väl kolla på senaste matchen då. En snäpplig förlust mot Alaves. Väldigt mycket hände i början där. En straff där Mamardashvili gör en räddning. En spelare anses ha gått lite för tidigt. Straffen går om. Räddas igen. Och sen gör vi ett självmål 0-1 trots allt. Några sekunder efter. Vad kände du om starten där? Hejdundrande.
Ja, det gäller att man liksom inte kom så där 8 minuter sent till avspark, för att då hade man så sett bommat 90% av actionen vad som hände. Ja, men man satt ju nästan, man hinner inte riktigt, matchen har inte riktigt satt sig och börjat på något sätt, och sen så kommer då en hela dålig hemåtpass som Mamardashvili nästan tvingas göra den här straffen, och känns liksom fan, alltså en hela skitstart, alltså Alaves startar jäkligt pigg, de är tillbaka i La Liga, det var liksom första hemmamatchen tror jag, kanske var andra, men det kändes som de har liksom mycket energi när de gick ut från start, så det var liksom det här ville man ju inte ge dem på något sätt, få en straff med sig. Sen känns det så, när man vill ta första, bara ja men gött, du kan liksom momentum svänga på något sätt, att de bränner en straff och Valencia kan växa in i det, och sen så då, så det är alltid de här, vi snackade om precis innan vi satt på mimiken med att det är liksom inte så att han är 3-4 meter in, och det känns som att ska du vara så att du ökar du inne med en fot, så känns det som de flesta straffar egentligen kan gå om.
Så det ser liksom verkligen ut som att en fot är kvar bakom linjen.
Exakt. Och
den andra foten vet jag inte om den ens rör gräsmattan, vilket den kanske gör då, men det är som ja, målvakten, han behöver ha en fot på linjen, men han får ju ändå vara framför. Här verkar det i sådana fall vara en annan regel som gäller när VAR ändå tittar på den och den ska vara.
Ja, precis. Nej, men det är ju, sen så tar han andra också, och känner liksom att shit, ja men väx nu in i det här. Men sen så, alltså man hoppas ju då att laget ska vakna av det på något sätt, och liksom så, utespelarna ska känna att fan, Mamardashvili är med, och han liksom så håller oss kvar i detta. Nu gäller det att vi också steppar upp, men istället så är det ju liksom, det tar väl inte ens 2 minuter tror jag. Sen så kommer då det här inlägget, och liksom, ja det är liksom ett självmål, och det kanske är otur hit och dit, men det är ju, det ska ju aldrig behöva hända, det är läget på något sätt. Och då är det precis som att då har ju de här straffmissarna, då har alla glömt det på något sätt. Alltså då har Alaves skiter ju det på något sätt. De har 1-0 och kan spela på det. Och Valencia är ju framförallt, första halvlek är det ju Valencia är väldigt, väldigt svaga. Det var väl nästan de liksom sämsta 45 minuter den här säsongen. Sen så försöker man väl i andra halvlek, men svårt att säga liksom att man förlorar orättvist, för man skapar nästan ingenting. Där är väl ett läge som Diego Lopez har, där han själv gör en grymt bra mottagning, men sen är han inte riktigt vass i avslutet där. Men det, utöver det så är det ju liksom inga sådär 80-procentiga chanser ens, utan det är otroligt tamt offensivt känns det som.
Ja, och jag tycker just den, det inlägget som kommer in, du har ju Diakabi och Senk, Öskasar, båda ligger som klistrade frimärken på den här anfallaren. Så att liksom, det ska ju inte kunna gå att göra mål. Visst, Diakabi slänger sig efter bollen och når den inte riktigt. Alla västspelare når den inte, och så tar de väl på Senks knä. Liksom. Ja, det ska inte bli mål där.
Nej, man tycker inte det. Det känns som hela läget från början. Till kommer för lätt på kanten också. Där, att man kommer runt alldeles för lätt och men det, överlag så känns alltså det är så det känns, det var ändå att Valencia liksom inte vaknade på något sätt. För man kände ju ändå när man gick dit, vi hade tre omgångar in, hade fått liksom en bra start med 6 poäng, sen den här snöpliga förlusten mot Osasuna som kunde väl gått åt vilket håll som helst, och det kändes kanske tufft att inte få med sig något, men det kändes som okej, liksom Alaves, nykomling, bortaplan, absolut det är liksom ett tufft, men det här kändes ändå som en klubb som man ska under sig, kunna gå in 4 omgångar in i ett landslagsuppehåll med 9 av 12, det hade varit liksom superbra. Nu istället så står man kvar på de här 6 poängen och går in i ett landslagsuppehåll med 2 raka torsk. Och det är väl det som man också, om du kommer in lite på det, kollar man liksom så här, det kändes som vi hade liksom en drömöppning, och efter 2 matcher så snackade det som att det var den starkaste eller ligaöppningen på 10-15 år eller vad det var. Kollar vi nu så har vi liksom haft fler poäng efter 4 omgångar, de både förra säsongen och säsongen innan dess, och vi vet liksom hur det slutade då. Så att nu är det helt plötsligt liksom en ganska så dålig start som man har fått.
Mot beskedligt motstånd också. Jag menar, Sevilla borta är en match som känns tuff och tung såklart. Det får vi kanske lite hjälp av ett rött kort. Och så visar det sig att Sevilla faktiskt inledningsvis i alla fall har varit väldigt dåliga.
Ja.
Sen så är det Las Palmas hemma. Ska ju kunna gå och hantera. Osasuna hemma. Kanske lite tuffare. Men och Alaves. Efter det här blir det tuffare körning.
Ja, nej, men exakt. Nej, men det är det som jag så kollar man på. Framförallt man säger Las Palmas och Alaves, det är väl absolut lag som jag tror att vi behöver ha under oss. Och Osasuna hemma, ja, Osasuna är ett Europalag absolut, men på hemmaplan så bör man ändå absolut ha en chans att kunna slå dem om man nu ska liksom ha som ambition att ändå komma på över halvan i alla fall. Så vi är borta var väl liksom sån, ja, ta 3 poäng där, det är kanske ingenting som man har budgeterat in. Men jag håller med, det är liksom 6 poäng efter en. Ja, det är ju liksom ingen svår inledning på något sätt. Nu väntar jag liksom att det är ett Madrid efter uppehållet. Sen är det Almeria borta, Sociedad hemma tror jag och Betis. Så att det kommer liksom tuffare spelschema framåt, absolut.
Ja, det gör ju det. Sen kan man väl säga mot alla västar också. Som du sa, var väl Lopez som hade sån där mottagning på bakre foten som jag älskar, och går han i ett rörelse så går han även framåt, skaffa sig läget. Det var ju fantastiskt snyggt. Utöver det så var det väl någon halvchans, och Alaves hade ju en i stolpen och 2 lägen till där det verkligen var precis utanför stolpen.
Ja, så att,
det kunde nog ha blivit kanske 2-3-0.
Ja, men exakt. Nej, men det var så, kollar man på det här klassiska expected goal så tror jag det var väl typ så 1,9, 0,7 eller någonting. Och det är klart att straffen väger väl tungt där, men även utöver det så är det ju Alaves som, alltså det är ju som du sa, förutom Diego Lopes chans så är det närmare 2-0, 1-1 utan tvekan.
Ja, trist och segt. Man fick ju upp förhoppningen efter 6 pinnar i början där, och jag tror, fast det känns lite tyngre nu, att de kommer vara livsviktiga. Det kunde lika gärna liksom, jag tycker alla 4 matcher, om man liksom drar en större kam över hela och ingen djupare analys, har varit relativt jämna. Det visar väl också liksom slutresultatet i mål. Ja. Men att lite medvind, lite motvind, lite stolpe in, stolpe ut, så kanske vi hade kommit undan med 1 poäng, 3 poäng eller 4 poäng.
Ja, men exakt.
Men det kanske kunde varit 7 eller 9 också för vissa då, men med 6 poäng så här i början, då jag tror att de som det ser ut, så i en nedflyttningsstrid så väger de ju guld också även på slutet.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså det är klart att man hade viss, som du säger, stolpe in och lite flyt. Sevilla var bara borta. Man får liksom en utvisning och får spela med en man mer. Och man kan trycka in målet som man gör. Palmas hemma är den straff liksom med kvarten kvar som gör att man kan gå från kanske då oavgjort till att ta 3 poäng där. Så att viss flyt hade man där. Och sen så, det är väl det som mer oroar tycker jag. Det är liksom Alaves. För det känns som man inleder väldigt, alltså det är många yngre spelare. Man inleder med väldigt liksom frenesi och energi och liksom löpstarkt. Och man har liksom känt det här. Och man är ju lite rädd att liksom börja soppan ta slut redan liksom i omgång. För nu tror jag inte det med att ta slut, men det känns liksom som, det kommer kanske vara svårt att hålla uppe den här energin match efter match och få liksom den här. Det kändes som det var liksom en extra tändning. Både Sevilla som liksom var en premiär, och liksom, jag tror alla gick in med den liksom och kände att men här har vi allt och vi vinner. Liksom. Det är Europa League-mästarna, bortaplan i en C-premiär. Det är de som liksom går in med pressen här, och det kunde man leva på att spela på då. Sen kommer man hem till Mestalla och tagit liksom en fin skalp i premiären. Det är hemmapremiär mot ett Palmas, och man kan spela liksom på den inspirationen som den ger. Sen så kommer då liksom Osasuna, ja då börjar liksom så, nu ligger lunken igång, och sen ska du åka ner till ett jobbigt Alaves och möta en nykomling, och då har man svårt att liksom koppla om på det på något sätt, och det är väl det som, men jag tror det är lite som du är inne på, om jag tolkar det rätt, liksom, att jag tror det är så här det kommer att se ut. Det kommer att svänga enormt liksom. Det kommer att vara liksom en omgång där man känner att fan, det här laget har någonting. Det här liksom kan bli liksom en kamp om Europaplats, och om man spelar bra och man tar tunga skalpar, för att omgången efter se liksom otroligt tunna och svaga ut och kunna förlora mot. Alltså det känns ju nästan som det här laget kan börja förlora mot vilket lag som helst i ligan. Och en bra dag kan det ju vara med och fightas mot de flesta lagen i ligan i alla fall.
Ja, verkligen. Ja, vi får hoppas. Jag menar, jag tror säsongen kommer handla om hur mycket man liksom lyckas smash and grabba poäng där man kanske inte är värda, och bärga de poängen som man faktiskt är värda. Lyckas man inte med det så blir det oerhört tungt på slutet, tror jag.
Ja, nej, men absolut, det gäller ju att vinna rätt man också på något sätt, slå de här lagen som man ska under sig, och det är väl därför Alaves är ännu tyngre kanske, för det känns som ett lag som man borde liksom vid säsongens slut kunna se bakom sig, så att ja, då blir det 3 poäng förlorade liksom också, nästan det dubbla på något sätt, att man ger 3 poäng till en direkt konkurrent. Tyvärr är det så att det är liksom Alaves och Palmas och den här typen av lag som vi får se som våra direkta konkurrenter nu, och kanske inte då Sevilla eller Atletico Madrid och sådär som det varit förra åren.
Nej, verkligen inte. Vi stänger den matchen Snöplig förlust, tråkig nollpoängare, men vi får väl kika framåt åt ett landslagsuppehåll och sen Atletico Madrid hemma på Mestalla där vi ska ha lite finbesök, va?
Ja, precis. Ja, men det är första gången på ett tag här nu faktiskt som jag faktiskt ska ner och vara på Mestalla. Så att man hoppas ju liksom att man har laddat batterierna över landslagsuppehållet här och kanske fått in de nya spelarna lite mer i truppen, även om de flesta av dem är väl iväg med landslag. Men jag hoppas ju liksom på en reaktion från alla västförlusten, även Atletico Madrid är väl annars det lag som har imponerat mest. Så att man är ju lite så... lite rädd att det ska kunna bli. Jag hoppas inte det blir liksom en ny Rayo med 0-7, men det känns som att man får nog göra mot att Atletico Madrid kommer driva. Det känns som de är tillbaka i år på något sätt efter en lite mindre bra säsong i fjol kanske, där man har avslutat väldigt bra, men hade ingen stark höst i fjol i alla fall.
Kul att åka ner.
Ja, det ska det bli.
Grabbresa.
Ja, precis. Nej, men det får bli en liten rapport från det sen.
Vad säger du?
Det får bli en liten rapport från Mestalla i nästa podd.
Precis, det blir perfekt att få live-rapporteringen, tänkte jag säga. Men från någon som har varit på plats och sett det med egna ögon. Och, jag menar ändå, Atletico, det är ju en stor match sådär. Och det kommer att vara mycket folk och glada miner utanför och innan matchen. Och så där, så att, det där är du väl värd.
Ja, det hoppas det liksom också inte blir något antiklimax när det väl drar igång heller, utan att, men det känns också liksom som det här laget, jag tror ju de kanske också liksom är lite så att när det är lite större match så blir det liksom mer tändvätska i det med på något sätt, och då har man en hemmamatch där det säkert kommer vara liksom ett utsålt med Steyr med allt vad det innebär, med liksom det trycket där är, och det är liksom ett Atletico Madrid där man kanske förhoppningsvis vill visa att man kan vara med och fightas mot de här klubbarna på hemmaplan. Så att hoppas man kan ge dem en bra fight i alla fall, och sen får vi se hur långt det räcker.
Det har ju varit lite så här halvtajt spel ändå. Vi pratade lite grann lite hastigt här i veckan. Vi med stor förtjusning lyssnade på When We Were Kings-avsnitten där, och förvisso en annan tid och andra spelare och så vidare, men när de back in the days inte riktigt fick in sina spelare, det var tajt, lite halvgrisigt, hårt kämpande lag. Nu är det också så här, 4 gjorda, 4 insläppta, det är inga stor vinster, inga stor förluster, lite krigarmentalitet. Kanske finns lite likheter där och lite skyttegravs kör liksom.
Ja, men exakt. Nej, men jag tycker alltså, även om man nu liksom inte ska dra det så långt att Valencia var lite uträknat 0-1 och 0-3 och man slutar som kampioner, det kommer man inte göra i år långt.
Nej, exakt.
Men alltså, jag tror själva det går ändå att dra paralleller på något vis, och det är väl därför jag också är lite så här, ganska tudelad liksom inför den här säsongen, för på ett sätt så kan man ju väldigt mycket gilla stora delar av det här truppbygget på något sätt. Alltså det är många egna spelare, det har liksom då en framperare som Heron Fetes son. Du har liksom, där finns ändå en själ i laget på något sätt som man kanske saknar mer i fjol, där det kändes som att det var många inlönade spelare som liksom uppenbart var i Valencia bara för att få fart på sin egen karriär och inte riktigt kanske brydde sig lika mycket om vad det var för klubbmärke på bröstet på något sätt. Så å ena sidan så kan man ju liksom gilla det här. Ja, men den liksom gruppen som man har byggt, och då liksom en Mamardashvili längst bak som man liksom älskar och som har kommit in och varit liksom en supervärvning och känns liksom som blir en ledare i laget, och då en Gaia som är kapten, då en Hugo Doro som liksom krigar längst fram och liksom springer verkligen sina mil varenda match för laget på något sätt. Så där, och då har du en Baraja liksom som är tränare. Så å ena sidan så blir man ju förälskad i det här laget. Sen å andra sidan så är man grymt orolig för att det är liksom så himla tunt och oerfart på något sätt. Och det saknas den här sista spetsen på något vis.
Ja, sen Baraja var ju med på den tiden och hade en väldigt central roll som en krigare och målskytt och allt det där. Och när han kom som tränare nu så man hade ju inga förhoppningar, eller jag hade inte det i alla fall. Men man tänker ju någonstans, om man drar lite paralleller, att han kanske ska kunna bygga upp någon liknande mentalitet i alla fall i den här truppen. Lite skyttegravs, krigar, grej, och kunna verkligen kämpa till sig de poänger man förtjänar och göra någonting bra. Så att hoppet finns.
Ja, verkligen. Nej, men det är bra poäng. Alltså det är väl lite precis som jag tror. Det var väldigt låga förväntningar på honom som tränare när han kom in i våras. Det var ett jäkligt tufft läge, så man var ju både så imponerande och modet, men undrar ju också liksom om man förstod vad det var han gjorde. Så att det känns ju som att mycket av sakerna är betydligt bättre idag än vad det var när Baraja kom in. Så att det är svårt att liksom kritisera någonting i hans arbete egentligen. Jag tycker att han har liksom fått som vi sa kort innan, vågat lyfta upp yngre spelare som man verkligen fått att blomstra. Sen så gäller det nu att kunna hålla i det och som du säger liksom hitta det här, vi slår underläge, vi behöver liksom spela efter våra resurser och få alla att köpa in på det kanske.
Mm. Ja, verkligen, vi håller tummarna, vi får se hur det utvecklas. Vi steppar vidare till nästa programpunkt som är transferfönstret som är stängt. Jag vet inte om Saudi fortfarande är öppet, men de drar väl knappast till våra spelare.
Nej, det är väl tyvärr att säga, men det är väl inte de pengarna in vi får.
Nej, och vi tänkte kolla lite grann hur truppen ser ut och vad den saknar. Men vi tänkte inleda med att Valencias trupp har tappat 72% i värde sedan 2020. Berätta. Mm.
Nej, men det var väl egentligen en ganska enkel undersökning som någon tidning hade gjort av hur truppen liksom spelar värderas på transfermarkt. Och det var ju Valencia då 2020, corona-året så att säga, värderat. Då hade man en trupp som var värderat till 525 miljoner ungefär euro. Och nu är den nere där på under 150 miljoner euro, 147 miljoner euro som den värderas till idag. Så man kan ju tänka, ska man lägga på liksom inflationen i det, så är det ju mer än de här, det är säkert uppåt liksom 80-85% av truppens värde som man har tappat på, ja, men ett par, tre år. Och det är liksom kanske en liten brygga till de som orkar höra förra avsnittet hela vägen när jag pratade om ekonomi och liksom hur mycket plus man har gått liksom de senaste 4 åren, var det väl som jag försökte gå igenom där, att man har gått liksom 1,7 miljarder plus på försäljningar och liksom hur mycket pengar man sen har använt av det för att köpa nya spelare. Och det är klart att har du liksom en trupp som är värd en halv miljard euro jämfört med då är värd 150 miljoner euro, så är det klart att det blir betydligt tuffare för den här truppen att kriga om Europaplatser på något sätt. Alltså det är ju så i fotbollen idag, att du får ju det du betalar för. Och det är klart att det finns de här Askungesagorna där det liksom är små klubbar som gör underverk från ingenstans, men över tid så är det ju ändå, gäller det ju liksom att bygga en trupp på varje år kanske och försöka öka värdet på truppen några procent. Alltså tappar du 80% på 3 år, så det är ganska mycket jobbigare läge att börja idag på något sätt än om man kanske hade hanterat det här på ett lite smartare sätt och inte tappat så mycket värde i alla fall, utan att man hade kanske tappat 25% eller något och kunna starta från den platån nu istället.
Ja, verkligen. Och det som stör mig enormt mycket i den här är ju liksom post-Marcelino liksom, när han försvann, ja. och man hade någon garageförsäljning av spelare, och då sa man att vi måste skänka de här för att lönekostnaderna är så jäkla höga. Så Parejo åkte, Guedes åkte, Rodrigo åkte, Soler åkte väl senare. Men alltså, löneposten måste ju vara 20% av vad den var då.
Ja.
För vi har ju band med inte värvat några höglönespelare liksom sådär. Samtidigt som man då gnällde på lite efter det då, att coronan kom, vi har inga intäkter från publik, vi har inga intäkter därifrån. Förra året hade vi 40 000 i snitt. Vi har inlett med över 40 000 i snitt. Jag menar, löneposterna, den måste ju vara en bråkdel. Liksom.
Absolut.
Vad är det svarta hålet någonstans?
Nej, men det är ju liksom, det går inte för ihop det ekonomiskt. Alltså när man också liksom ser varje år, så är det liksom x antal 100 miljoner som man går plus. Och liksom så, alla har väl någonstans köpt och förstått att ja, men det är klart att när man börja den här nedmonteringen 2020, man bommar Champions League, man var tvungen att sälja spelare. Och alla kunde ju förstå att vi kommer liksom inte kunna sälja Rodrigo och ersätta honom med en likvärdig spelare. Men att gå från liksom det laget till det laget man har idag, det är liksom, det är ju fritt fall. Vilket liksom alla siffror också visar på. Alltså, både den här siffran med hur mycket truppen är värd och även de här siffrorna som gick igenom sist. Och det är väl klart att det någon gång kommer i verkligheten i kapp, om man nu säger det så. Att vi här var runt ett par säsonger och kunde hålla oss där mellan plats 8 och 12 eller något. Det kändes ju liksom mer bara som en tidsfråga. Att när man fortsätter man göra samma sak varje sommar, så kommer det någon gång bli indragen i liksom en kamp för överlevnad. Och det blev man i fjol. Då tänkte man kanske att det skulle vara en liten uppvaknad. Vilket liksom flera från klubbledningen också lovade i juni, när man har säkrat kontraktet. Att nej, men det här ville man inte göra om. Nu liksom så skulle man bygga det här på ett nytt sätt. Och ta Valencia tillbaka till där man är hemma och bla 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 bla. Och sen så står vi nu liksom 4 omgångar in med stängt fönster. Och känner liksom att vi har en trupp som är ju på pappret och minst är betydligt svagare och mindre erfaren och tunnare än vad den var i fjol, när vi liksom så med nöd och näppe klarade kontraktet. Så att man undrar liksom, vad är liksom ambition, vad är strategin med det här på något sätt? Alltså är det liksom försöka kräma ur så mycket man kan, men hoppas att det ska överleva? För att det känns som någon gång Alltså någon gång kommer det här gå åt helvete, och fortsätter man så här så kommer man ju till sist åka ner. Alltså det är svårt att se något annat hända på
Räcker
något
inte
vis.
bort enormt lång.
Ja, nej, men det, alltså, och det är det man inte riktigt förstår. Alltså, för det är ganska enkel ekonomi i det på ett sätt, kan man ju tycka. Att, ja, du behöver liksom hitta en balans i böckerna, du behöver liksom få intäkter och utgifter och balansera, och du behöver bygga en hållbar modell. Ingen säger emot det. Det är liksom, fotbollen idag är betydligt sundare än vad den var förr kanske. Och den synen liksom att det går liksom inte att bygga på sig ett skuldberg, och sen så bommar man en säsong och sen får man leva med de skulderna. Och det är ingen som liksom vill att Valencia ska hamna liksom i det läget som man varit innan ekonomiskt, att man är nära konkurs och allt det här. Men det måste ju finnas en mellanväg. Jag har liksom väldigt svårt att se att det är det här som man gör nu, eller är det liksom att riskera hela klubbens framtid på något sätt. Det måste finnas någon väg där man åtminstone ska kunna vara med. Alltså kolla, kan Osasuna ta sig till Europa? Varför skulle inte ett Valencia kunna vara med och kriga om Europaplatsen? Alltså jag kommer aldrig kunna acceptera eller förstå det med någon slags logik. Menar, alla intäktsströmmar måste ju vara större i Valencia, med liksom fans runt om i världen, med publiksiffror, med sponsorer, än vad det är Osasuna, som ett dåligt exempel kanske.
Ja, eller bra exempel, men nej, jag fattar inte det där bara. Visst, ekonomin har varit i botten och det har väl funnits skulder och så vidare, men den här typen av demontering av ett lag leder ju ingenstans till den att vi är ett nytt Levante.
Nej, nej, nej.
Men liksom nästan, alltså det krävs ju att ett lag som är byggt för nedflyttningsstrid på något sätt ska lyckas nå Europa. Och sen bygga vidare på det. Vi måste ju få in storstjärnor eller unga spelare som utvecklas och vi säljer för en stor summa. Nu lyckas vi, om vi ens ville då, men till exempel Mamardashvili då. Som man har tyckt har varit en juvel. Han gick inte ens för 25 liksom.
Nej.
Ska vi rea utan nästa år för 15 då? Liksom, fan.
Ja.
Det är
Nej,
hanteringen
nej.
av alla de här grejerna som man blir lite galen på.
Nej, men det är exakt det du säger. Alltså det största problemet är liksom att det hade varit så att man hade en strategi att man ska liksom så ta in spelare som är lite oslipade diamanter, typ från kantranon, finslipa dem och sen kunna sälja dyrt. Alltså att man är den här säljarklubben som, jag vet inte, Dortmund var det ett par år där man var duktig på att värva spelare liksom som man såg någonting i, och sen kunde man sälja dem dyrt. Men problemet är ju att man är skitkass på att sälja spelare. Alltså det är väl ingen spelare som man har fått bra betalt som man känt så att där gjorde man fan en bra affär. Så att modellen håller ju inte på något sätt. Alltså, den går ju bara halvvägs på något vis. Och det känns liksom som att man använder liksom ursäkter för någon slags, att man har någon slags modell och process för det här. Men det är helt omöjligt att se någon annan process än att man säljer av det man kan varje sommar och försöker liksom hitta på loppis ersättare och hoppas att de liksom. Det är precis som att man hoppas att loppisfynden ska liksom vara någonting som helt plötsligt går för miljonen i byte eller något. Jag vet inte.
Ja, nej, det är jobbigt läge.
Ja.
Men vi kan väl kika lite på de olika lagdelarna. Börjar vi med målvakter där så ja, det är det ju mamma och ingenting tänkte säga.
Nej, men där var väl den stora oron där var ju liksom jag kommer få behålla mamma, för det kändes ju som om han hade försvunnit så vete fasen var vi. Alltså vi hade aldrig fått in en likvärdig målvaktsmässigt kvalitet med, så att man hade aldrig lagt liksom samma pengar som vi hade fått in för honom. Så där var det mer så hålla alla tummar att få behålla honom ett år till. Sen är det som du säger. Det är också kanske ett litet, alltså 25 miljoner hade man kunnat plocka honom för sommar. Jag tror säkert att Valencia kanske har släppt honom för 20 med. Om det har liksom kommit ett skarpt eller så. Så att ja, det gäller ju så till att liksom inte hamna i ett läge med honom där kontraktet är på väg att ta ut. Så man liksom så, man kan ju se framför sig så, Valencia klantar till det, blir ingen förlängning i kontrakt. Så går han för 5 miljoner om 1 eller 2 år. Men annars kollar vi bara säsongen nu så känns det ju, alltså det är en bra La Liga-målvakt med Mamardashvili, och det känns som att han växer ändå för varje år nu också på något sätt. I fjol tog han ju många stora kliv. En grej som han varit lite tveksam till har varit lite straffar så här, och nu har han inlett den här säsongen med liksom två imponerande straffräddningar. Så att det känns som, ja men de här liksom frågetecknen och svagheterna som man har sett i honom tidigare för varje säsong eller varje liksom månad nästan, så känns det som han sagt att han säkert slipar bort dem. Så att han är ju nog en blivande liksom världskeeper tror jag.
Ja, och han verkar ju vara hela tiden också. Så det är inga
Exakt.
problem liksom. Vi har
Nej.
ju Schaume som andra slips och Christian Rivero som tredje. Det är fullgoda
Ja, nej men absolut. Alltså,
reserver.
ja. Målvaktssidan känns ju
Intressant när
trygg.
det
Alltså.
användas.
Nej men precis, nej, men det är lite så. Valencia har ju liksom inte heller råd att ha som man hade förr mellan Canizares och en Palop, där båda kanske är liksom topp 5 i La Liga. Utan här är det så, kan vi ha en bra keeper och sen liksom ändå fullgoda bara bakom, så får vi vara jäkligt nöjda. Så målvaktssidan är väl kanske ett av få positioner liksom, om det är så här, som är starkare år än vad det var i fjol. Fast för samma spelare så tror jag ändå att Mamardashvili är lite ännu mer, ännu starkare år än vad i fjol. Så att det har man kanske ändå förstärkt på något sätt med att man fått utveckling i honom.
Ja. Så vi kollar på backarna då. Om vi börjar på ytterbacksplatserna då, så har du ju på högersidan Correa,
Folke,
Fokker, och sen har du väl Gaia och Vasquez på vänstersidan då.
Ja. Nej, men spontant tycker jag också det är liksom, med Valencia mot, så tycker jag ändå det känns okej. När man har en Correa och en Gaia från start och de liksom är någorlunda påkopplade, så är det ju ändå bra ytterbackar. Så det är offensiva moderna ytterbackar. Båda kan komma upp och med i anfallet och båda liksom funkar ändå bra i det defensiva. Medan Gaia står och knackar på dörren i spanska landslaget titt som tätt och kommer med nu igen. Så det är väl det man har saknat hos honom. Med de här ledaregenskaperna, framförallt då när han har kaptensrollen också. Men det är kanske svårt som i ytterback, och liksom man har inte riktigt den naturliga ledarskapsauran eller ponusen heller kanske. Men det är alltså så svårt. Jag hade ju, alltså det har man också känt så att bra Valencia att man inte har lagt pengar på ytterbackar, för där alltså precis som att vi inte har lagt någonting på keeper, så känns det som att nej, där fanns andra hål att fylla före. Så att ytterbackarna tycker jag absolut att man är nöjd med.
Ja, vi har varit med Tonelato, bra försäljning, tänkte säga, bra för honom att få spela. Han kommer aldrig få spela så länge Gaia är där. Nu har vi Vasquez i samma situation, som jag tycker är liksom mer spännande. Precis. Än Lato.
Ja.
Problemet är väl när folk ger får spela, i och med att Correa var skadad en del i fjol och har väl kanske inte sedan dess hittat den toppen eller höjden som man hade innan. Utan att vara klappkast för den delen. Men liksom, vi vet att det finns mer under motorhuven där när han hittar form.
Ja, men exakt. Nej, men det känns som att kan han få liksom en skadefri säsong och liksom lite kontinuitet i grejerna, så tror jag nog det finns mer att kräma ur honom, tror jag. Folke är ju liksom, han har ju varit ett litet, vad ska man säga, akilleshäl eller skrattoffer, höll jag på att säga. Och han blir liksom ett yngre och bättre för vad jag har kunnat säga. Men det är väl samtidigt en helt okej truppspelare liksom. Sen så hade man kanske hellre haft en, precis som på högerkanten, att du hade haft liksom en yngre spelare som kommer underifrån, som man kunde växla in och som kunde liksom se någon utveckling framåt. Men samtidigt så är väl Folkier också lite så här hyfsat sån här schweizerkniv som vi kallar det. Så han kan ju spela ytter om man behöver liksom säkra det defensivt och göra det helt okej. Så att som truppspelare i dagens Valencia är det väl ändå helt okej. För man har ju fått sänka kraven ganska rejält kanske de senaste åren.
Ja, sen är väl mittbacksplatserna lite rörigare där. Vi har ju en Gabriel Palista som är skadad rätt ofta. Vi har en Senk Özcasar som vi signade på ganska nyligen, eller köpte loss för 5 miljoner. Och vi har ju någonstans en Mokhtar Diakabi som ibland spelar mittfält. Och vi har Mosquera som fick ett inhopp här för ett tag sedan. Men i övrigt spelar inte mycket.
Nej, men alltså det man oroas för här, det är väl att alltså, man tänker att Diakabi och Gabriel ska vara för första valet. Och det är klart att när de... man kunde ändå se i fjol när de har ändå liksom höjden på något sätt. Sen är väl problemet att det ibland kan komma sådana liksom rejäla misstag som man liksom inte tänker att den typen av erfarna spelare ska göra. Och att Gabriel har ju varit i skadebenägen länge, och det känns som att Diakabi bör också komma in mer och mer i det. Samtidigt som det också känns, medan ska nu Valencia vara det här lite mer, Barajo vill ju ändå spela lite mer nerifrån på något vis. Om man tänker borderlass fotbollen var ju liksom inte alls det, utan då kunde du ha liksom träben på egen planhalva i stort sett. Så det är ju spännande för att se en Mosquera kanske. Men det känns ju någorlunda tunt där. Det har ju sen en Hugo Guillamón som liksom är i frysboxen och som man inte vet. Får inte spela någonstans. Han var ju mittback som skolades om till inom mitt fält där, och kändes ju som han ändå hade någonting där.
Var med i landslaget.
Exakt. Och nu är han liksom inte liksom ens tredje fjärde ansvar på mittbacken och inte på innermittfältet heller. Där är liksom sjunde åttonde alternativet känns som. Han har väl 0 minuter i ligan än så länge. Mm. Det är en spelare som man kan sakna där. Det är den här Facundo González och den unga Uruguayanen som lovordades rejält från liksom de egna leden. Han var kapten i Uruguays U20-lag som vann VM eller någonting tror jag. Mm. Men som liksom skeppades iväg eller som försvann i sommar till Juventus. Så det är ju som spelare som jag tror liksom under Baraja som ger de unga spelarna chansen och ger dem självförtroende så att säga. Hade varit väldigt spännande att se i det här Valencia också. Alltså där tror jag liksom att hade han fått en eller två liksom La Liga-säsonger och växa ut sig så hade det kunnat vara liksom en stor försäljning framåt också på något vis. Så det är lite synd att man inte kunde behålla honom. Men alltså, jag tycker ändå att försvaret och keepermässigt där är du ändå alltså, någorlunda liksom skadefritt så är det ju ändå liksom en uppsättning om man bara kollar Mamalashvili och första fyran där bak så är det ju egentligen liksom bak regioner som ska kunna absolut hålla liksom topp 7 i liga i alla fall. Det är ju inga liksom segunda uppsättning bakåt på det sättet tycker jag. Sen är det ju då tunt klart på innerbackarna framförallt kanske när vi vet att det kommer skador på Gabriel och det är Kabi och ska då liksom en sänk och en Mosquera spela tillsammans så känns det ju lite osäkert kanske.
Mm. Ja, sen var ju inte den här Kömert kanske någon höjda back, men han och Lata har ju försvunnit och det har inte kommit in någon. Så det är två backar mindre så att säga.
Nej, men det känns ju som att det är många år som man liksom har saknat den här att du vill ha in liksom en klar liksom chef där bak på något sätt. Gabriel har ju fått bli det men han är ju inte riktigt den här chefen eller ledaren känns det som. Då har du velat ha någon som styr och ställer där för att det känns som både Gabriel och Diakabi har varit bättre när de har spelat bredvid liksom en Otamendi eller någon liksom av den typen på något sätt som styr och ställer och som... Ja men exakt, ja Garay, det var nu han jag tänkte på att det var länge sedan nu. Så att, men ja, det är väl det är klart att den typen av spelare vill väl många klubbar ha och där ligger väl inte Valencia superhögt upp kanske på. Men det är väl samma egentligen där, alltså så. Inför det här, när man såg vilka spelare som försvann i sommar så var det liksom mittfält, anfall och liksom spelare där framåt som man kände att det är där vi behöver förstärka mest. Alltså för försvaret, visst vi tappar Kömert, det kommer inte in någonting där vi tappar då Facundo om man säger så. Så att man hade kanske önskat att man kunde behållit en Facundo, att släppa Kömert kunde väl kanske vara okej om man då hade haft Facundo och Mosquera som kommer underifrån. Och att man då, nu när innermittfältet börjar bli ganska trångt så kunde man ju använda Gemon som mittback istället. Framförallt kanske då när man spelar mot lag där man tänker att Valencia ska ha mer bollinnehav så är Gemon väldigt fin med fötterna.
Mm. Ja, vi går väl in på mittfältet då. Som ju, jag vet inte, det är kanske jag som inte får ihop det men det är lite rörigt där tänkte jag. Hugo vet vi vad vi har honom, han sitter på bänken.
Ja.
Sen har vi en ny Sergi Canos. Vi har en Xavi Guerra som ibland är uppe i anfallet. Vi har en André Almeida som har varit bra. Vi har en ny Pepelo som har klivit in och får spela. En ny Selim Amala som väl ännu inte fått spela.
Han gjorde ett kort inhopp sist.
Ja, så var det nu. Så fram Perez då. Som får spela en del.
Ja men det är precis. Nej, men det är väl lite så hur man liksom väljer att...
Vi får slänga in Diakabi där också lite.
Ja men lite spela, men det är också så att spela Valencia liksom med fem i mittfältare eller spelar man med två mittfältare. Så det är alltid beroende på vem är anfallare och vem är mittfältare. Så man får väl ha lite en framperare som Kanyos kan vi ibland kallas anfallsbesättning, ibland kallat mittfält. Men det jag känner det är liksom att om man nu tänker att man har spelat lite grann någon slags, jag uppfattar det som en slags 4-3-3 eller 4-2-3 som man har haft liksom tre inom mittfältare. Och där tycker jag alltså det spelar man med det innermittfältet med liksom André Almeida, Xavi Guerra och Pepe Lu så tycker jag det är ju ett jäkligt spännande innermittfält. Alltså alla har en otrolig höjd tror jag. Xavi Guerra är väl den som liksom har blomstrat rejält och det är en spelare som jag själv har blivit otroligt förälskad. Det känns som en spelare som har allt. Det är liksom en Parejo som liksom en kombination av Parejo och Baraja på något sätt. Han har liksom fötterna men han har också liksom Barajas offensiv på något sätt. Det kommer ju ofta till lägen och gör mål och väldigt spännande att följa han. Nackdelen är väl att alla tre är ganska unga och oerfarna och de är ganska lika varandra. Så att man får väl hoppas att liksom Amala, det marokkanska lejonet, kan komma in och balansera upp det på något sätt. Att han har några egenskaper och kanske då lite äldre och erfaren också på något sätt. Men annars tycker jag, inom ett sätt, om man är så här, du har de här tre. Du har en Amala, du har en Gemon som liksom också borde vara ett alternativ på längre sikt i alla fall. Så har du liksom fem inom ett fält där som jag ser som liksom inom ett fält där. Sen kan någon gå mer offensivt och sådär. Som jag tycker är väldigt spännande i alla fall. Sen saknar man kanske den här som vi inte haft på länge, men liksom någon Coquelin eller en Kondogbia som är mer liksom den här mer destruktiva, liksom fysiskt starka inom mittfältaren. Jag vet inte riktigt hur bra Amalai är på den typen av fotboll, så jag ska inte säga för mycket om honom där, men det är väl det som man kan sakna på, om man nu säger att vi har liksom, mittfältet är de tre spelarna på något sätt. Snackar vi sen ytter mittfält, så känns det ju, det är väl en av de positionerna som känns absolut tunna, skulle jag säga. Nu fick vi in Kanyos, kommer väl gå som ytter, tänker jag. Men annars så är det ju, det har ju varit en Diego Lopez och Fran Pérez som har liksom kamperat där framförallt. Och det är klart att det är två unga spännande spelare, men jag tror ju att det är lite tidigt att liksom lägga det ansvaret på dem, att det är de som ska vara startspelare. För nu liksom snackar vi om ytteranfallarna och den centrala anfallarna, är ju de som ska göra poängen liksom. Det är där man liksom säger, det är ni som ska göra 80% av Valencias mål ska komma härifrån. Och det känns som kanske lite väl stort ansvar redan den här säsongen att det ska ligga på den typen av unga spelare. Men tänk också vilka spelare som vi har tappat här. Men förra året tappade vi Soler GD som spelar på varsin kant och snittar väl en 10-15 mål på båda dem. Ersattes då av Kluivert och Lino och kanske en Castillejo i fjol, som också framförallt Kluivert gjorde väldigt många mål under våren. Så att ytteranfallet känns tunt, tycker jag.
Ja, precis. Vi hade väl förr i tiden varit väldigt tydligt, liksom Guedes på ena och Ferran Torres eller kanske Soler på andra liksom, och Jonas Mossa spelade väl på högerkanten.
Fanns alternativ, ja.
Vi hade väl våran röst där, Cheryshev.
Ja, just det.
På vänsterkanten också. Så vi hade ganska tydligt så här. Nu känns det mer som liksom att, jaha, vilka kör yttrar liksom. Det är ganska fria rörelser och inte samma tydlighet på det sättet.
Nej, precis. Och det är frågan, är det bra eller är det en svaghet eller är det en styrka att man kan laborera runt? Det kan ju vara, det kan ju välja, ibland så kan man välja att säga att men det är bra att vi liksom kan använda spelare på många positioner, men samtidigt så blir det så att du vill kanske också den här spetsen, att någon är riktigt, riktigt bra där, och det är väl det man, som jag i alla fall saknar. Alltså det är samma som så här, Kanyos, är han liksom en yttermittfältare i ett 4-3-3 eller 4-2-3-1, att var han bäst egentligen? Jag vet inte riktigt. Det är lite samma med Diego Lopez och Fran Pérez, jag vet inte riktigt. Och lite grann när man går tillbaka till mittfältet, så har det väl också varit den här liksom som ska spela lite grann framför. Man har haft en Pepe Lo som kanske har varit den som mest har legat i de här, om man nu sa 4-2-3, till den här tvåan. Så tycker jag att både Xavi Guerra och Almeida är egentligen bäst i att spela den tvåan. Exakt. Almeida har ju 10 på ryggen, men han är inte riktigt 10. Alltså, han är nästan bättre som 8 än som 10, om man nu ska snacka liksom i gamla fotbollstermer.
Ja, verkligen. Den här Sergio Kanyos tycker jag ändå känns lite spännande om man kollar på nyförvärven. Spelade ändå 6 år mer eller mindre i Brentford. Nu har inte Brentford legat i Premier League alla de här, utan det är väl ett eller möjligtvis två som han har kamperat i Premier League, men annars i Championship. Så där har han ju fått rätt regelbunden speltid. Sen har det varit något struligt lån till Olympiakos och så vidare, och så hamnar han hos oss. Så att, jag menar, 26 år och ändå en del erfarenhet. Jag tror och hoppas en del på honom.
Nej, men jag håller med. Alltså, det är också en spelare som väldigt gärna ville till Valencia och som har någon slags historik i klubben. Och precis som säger, han kommer liksom med erfarenhet från England och en del Premier League och en del Championship, och är kanske i noll där han nu känner att han behöver liksom någon slags nystart på något sätt. Så att där hoppas man liksom att Valencia ska kunna bli, där han liksom får lite självförtroende igen, kanske får lite kontinuitet i sakerna. Så tror jag att det liksom finns höjder och poäng i honom som spelare. Sen är det ju såklart en loose cannon och ett osäkert kort, och det är väl så, är det ju, det är ju där vi är på något sätt också i Valencia, att vi har ju liksom inte varken pengar eller liksom någon slags rykte kanske att kunna varva spelare med garantier. Så alltså, det var ju samma i fjol, jag hade fått in i Cavani, folk säger så här, det är målgaranti. Ja, det var det för 5 år, så nu är det liksom mer skadegaranti kanske, så får man hoppas att han kan vara skadefri så mycket han kan och göra mål. Så Valencia är ju, alla typer av förvärv som kommer in finns, det kommer ju med någon slags risk och chansning på något sätt. Men jag håller med, Kanyos, det är väl en av de som jag också tycker är absolut mest. Pepe Lodo också, som jag tycker liksom har sett väldigt bra ut inledningsvis. Men framåt så är det nog, alltså jag har ju nästan mer, vad ska man säga, mer tilltro och förväntningar på Kanyos än kanske då på, om man nu kommer upp på det centrala anfallet på Ukraina, en Yaremchuk som känns väl ännu mer som ett osäkert kort kanske.
Ja, vi kan stanna till lite på Selim Amala som också kom in på mittfältet där. Från holländska liga, eller vill säga belgiska liga kan man väl säga. Men det är väl några klubbar som jag absolut inte känner igen i en lägre belgiska system. Men Standard Liège spelade ju i 4 år, mer eller mindre regelbundet där då.
Ja.
En konstig historia. Valladolid köpte upp han på 4,5 år januari och åkte ner. Han spelade inte alls mycket i det laget. Och nu är han i Valencia i lån. Lite en joker för mig ska jag säga.
Ja, men det känns som att man kommer ju liksom, det närmaste, senaste året har ju varit ganska stökigt. Alltså som du säger, jag gjorde ju ett super-VM med Marocko och hela laget var ju väldigt bra i VM. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg det så, men det är när man har fått berättat för sig när man går tillbaka och kollar lite highlights, så var han ju liksom en viktig spelare i det Marocko som flög fram i VM. Sen hamnade han ju i någon konstig sits i Belgien när liksom VM var över, vilket då gjorde att, för att han hade ju 2-3 bra säsonger, eller 3-4 nästan, bakom sig. Stan Malecki, BBB-väljarna var väldigt uppskattade. Sen hamnade han i något konstigt läge där jag tror det var kontraktet som gick ut i sommaren och han ville inte förlänga, och då hamnade han i frysboxen och blev till sist att han liksom då hamnade i Valladolid i januarifönstret. Gjorde det bra inledningsvis, sen blev han skadad, sen åkte de ner och då ville han inte spela i sekunden. Sen kommer ju, vad det nu var, snacka om det förra podden, om det var 8 matcher på 9 månader eller någonting, så att han behöver kanske en del tid för att hitta tillbaka liksom på något sätt, men det känns ju som, ja, svårt att liksom säga, men det är väl lite grann samma som Kanyas. Det känns som att det finns någonting kanske i honom på sätt. Ungefär samma ålder som Kanyas med, 26-27 år. Och har liksom ändå visat innan att det finns en höjd på något sätt. Sen så att han ska få fram det i Valencia, om man ska hitta liksom en roll för honom som får fram hans styrkor här. Men ja, beskriv det som någon slags liksom box-to-box mittfältare som är glad liksom för att hitta de här öppna passningarna och hela tiden ha blicken framåt på något sätt. Och det är väl välkommet om vi liksom kan få in de kvaliteterna i laget.
Ja, som sagt, fisk eller fågel, jag har liksom ingen koll på det. Vi får se vad han kan uträtta. Han är välkommen i alla fall.
Ja, nej men absolut.
Går vi in på anfallet då, så Hugo Doro känner ju alla igen. Vilken resa han har inte haft, kanske tänkte jag, i Valencia. Hur tungt han haft det.
Ja.
Listad som anfallare står också Diego Lopez, Alberto Mari, egna gossar. Och sen så den här nya ukrainaren Roman Jeremchuk som kommer till Valencia på lån från Klubb Brygge. Innan dess Benfica, kostade väl
mycket pengar då.
Ja, 17 miljoner euro. Och nu lånas han ut liksom. Men innan dess så hade han ju en ganska lång stint i Gent kan man ju säga. Men jag tror de heter Gent.
Ja.
121 matcher, 47 mål. Där har det gått bra. Och det var ju ändå 2021 han lämnade Gent.
Ja, men det är lite samma
lyfta i Valencia.
Ja, men precis. Ja, men det är lite samma profil på de här tre egentligen. Alltså Kanyos, Jeremchuk och Amala på det viset. Att de har liksom, för ett par år sedan så hade de liksom ett par starka säsonger. Men man kommer till Valencia nu med lite struliga de allra närmaste säsongerna. Så det är väl liksom hitta den här skänt eller Gent eller vad det heter tiden. Hitta den formen på något sätt. Och sen så är det väl också så. Det känns som Jeremchuk var ju nog varken liksom 1, 2, 3, 4, 5 på önskelistan kanske, för att det var ju ett namn som dök upp väldigt sent och blev klar liksom kvällen, deadline day. Så det är klart att Valencia hamnade i ett läge där man behövde verkligen, verkligen en anfallare. Där hade liksom Hugo Doro och sen så hade man väl en Alberto Mari som man trodde mycket, mycket på, men som skadade sig för säsongen och kommer ju nu borta en del. Han har ändå gjort mycket, mycket, mycket mål i Mestalla-laget, så det var väl lite synd, för där hade det ändå varit spännande att få se honom. Men förhoppningsvis så kan han väl spela mer andra delen av säsongen. Men Hugo Doro har ju sina kvaliteter, men han har också sina brister. Det tror jag liksom alla är mer medvetna om. Det är en spelare som sliter och jobbar stenhårt. Men det är ju inte den här poängspelaren. Så är det ju. Det är liksom mer en typisk inhoppare eller kanske liksom en anfallare i en match där man mer ska ligga och försvara och kanske ligga på kontring än liksom en anfallare när man kanske mer ska föra en match och vara liksom den spetsen i straffområdet. Och det är väl där förhoppningsvis också med Jeremchuk kommer in liksom en annan typ av fysisk profil som inte finns i truppen. Alltså det är ganska liten, tunn ungdomlig trupp även fysiskt. Här kommer ändå in 1,91 cm Jeremchuk. Även om man bara väger 74 kilo så borde det ändå kunna vara ja, men mer en typ av targetspelare som man kan använda i huvudspelsfasen också. Men det, som sagt, alla de här tre senaste är nästan samma typ av profil. De är 26-27 år, kommer från en lite stökig tid precis bakom sig, kommer väl till Valencia alla tre för att på något sätt liksom på nytt födas. Och det är väl det som Valencia också liksom betta på så att säga.
Mm. Ja, och sen så har vi ju Diego Lopez hemvävt.
Ja. Ja.
21 år. Har väl fått hoppa in en del i fjol och jag minns inte hur det var året innan när man kom in i match, men ja.
Nej men det är väl alltså Diego Lopez, Xavi Guerra och Fran Perez är ju liksom de tre som kanske tog. Det var ju en hel del unga spelare som fick chansen i slutet av våren, mer än det kanske fått innan. Då blev ju liksom helt plötsligt från att vara lite med i truppen då och då, så helt plötsligt fick ju de startarna. Barca kom in och gjorde lite orkader, vilket ju visade sig vara rätt. Han slängde ut en del äldre spelare som Castillejo till exempel och tog istället in i Diego Lopez. Så att på det sättet så tycker jag att Barco har gjort det väldigt bra, att han har kanske då, för det är många som liksom inte har förstått det här, och det är väl, jag ska inte säga att jag har förstått det heller, men liksom hela den här Castillejo-soppan liksom, att man har ändå värvat honom dyrt och det är liksom en dyr lön och nu släpper man iväg honom liksom och får nästan betala för det på något sätt. Men för mig signalerar det ju på något sätt saker om att det här är en spelare som inte varit särskilt bra för truppen och gruppen.
Jag
tror inte att Barco annars hade betalat för att bli av med liksom en erfaren spelare som har liksom ändå ganska stora höjder spelmässigt, och hellre då säger jag att jag har hellre liksom en Diego Lopez som framperas än jag har en samma Castillejo på något vis. Så att det är väl också någonting sånt som jag tror man ska underskatta på något sätt liksom i en trupp och en grupp, är att få tre spelare som inte liksom helt ska man säga, accepteras av truppen eller köper in på de regler och liksom de premisserna som finns i gruppen, så kan ju det liksom spegla och sprida sig på något sätt. Så att förhoppningsvis har väl Barajo liksom nu och som man blivit av med en del av de här spelarna som han har sett inte haft bäst inverkan på liksom gruppen, och nu är det mer att de nya spelarna som kommer in har varit mer, förhoppningsvis då, mer noggranna med att göra en research i att man får in rätt person också, inte bara rätt spelare.
Mm. Vi kan ju lite kort nämna också Lato Cavani ut, free transfer. Jorge Sainz är väl någon 100-årig utlåningshistoria som till slut lämnade oss. Marcos André skickade vi ut med gårdagens diskvatten, äntligen. Ja. Hemsk affär. Uros Racic har ju också varit ute på lån väldigt mycket. Lämnade oss. Och sen så är det egentligen då Yunus Musa som gick till Milan.
Ja. Nej, men det var ju egentligen, alltså den enda riktiga försäljningen var egentligen Yunus Musa på något sätt. Mm. Och samtidigt så rent krass så känns ju det som en av Valencias bästa affärer på många år på något vis. Och det är liksom inte så att jag hatar Yunus Musa, men det känns som kunde vi få 20-22 miljoner för honom, så var det nog liksom en affär som kändes win-win. Bra för Valencia att få in pengar på en position vi ändå har husat brett på, också en spelare som kändes som han hade fastnat lite grann i utveckling, och kanske bra för Yunus att komma till en ny miljö och få en nytändning där. Så att det kändes ändå som en bra försäljning. Så man kanske då önskade att man hade använt mer av pengarna för att värva spelare. För det kändes som det var ganska tidigt som det blev klart. Så att man fick ju in de här 22 miljonerna ganska snabbt. Men det har man inte vågat röra särskilt mycket. Det är väl egentligen bara Pepe Lu som man använde pengar för där. Sen har det mest varit spelare in på lån.
Ja, vi stänger väl truppbygget och transferfönstret. Ja. Eller åtminstone truppbygget. Vi tänkte gå in på Leihun Chans senaste videosändning där transfermarknaden hanterades. Vi kan väl kalla det för ett utspel. Det var en ganska sedvanlig, sorglig historia där man inte bjuder in någon, inte tar några frågor, och det finns inga andra närvarande. De sitter väl i ett kontor likt Anil Murti och pratar in i kamera om det var 12-13 minuter där man kände sig. Det hade väl varit corona eller någon, och Barajo eller någon som hintade på alla väst borta lite grann att någon officiell från klubben kommer att
exakt. Man måste gå ut och
prata om det här inom kort då. Så jag tänkte vi river väl av med några
headlights
av det hon sa. Jag har punktat upp fem saker egentligen som jag tycker ringer in videoframträdandet här, och så du kan väl kommentera det. Hon säger att hon och klubben är nöjda med signeringarna. De har fått in exakt de spelare som klubben har önskat.
Ja, nej, men det är ju,
det var väl det som retade upp folk mest.
Ja, men precis. Nej, men det är ju liksom, hon sitter, alltså hela kontentan av allting är, där är liksom ingen självkritik eller självrannsakan i någonting som hon säger, utan kollar man bara på det så får man liksom bilden att Precis den planen som liksom Leijon och ledningen gjorde när säsongen tog slut i våras. Exakt till punkt och pricka har man följt den planen när transferfönstret stängdes. Man har blivit av med exakt de spelarna man ville till pengarna som man hade förväntat sig. Och man har fått in precis de spelarna som man hade liksom högst upp på önskelistan. Och det är liksom... jag tror det är det jag tar väl folk mest egentligen med att man liksom inte kan vara ärlig med liksom att säga att nej, vi hade kanske får vi vänta oss att få in ett par tre spelare till, olika saker gjorde att det inte blev så. Alltså någon slags liksom bara så här rimlighet i saker och ting. Och det här är ju, Leijon är väl lite mer likeable än Anil Murti var, men det är liksom det är ju exakt samma slags budskap som kommer ut på något sätt. För det är liksom, Barrasco har ju sagt flera gånger här att han hade förväntat sig och laget behöver kanske 4-5 spelare till, och det kom in 1-2 efter han liksom pratade om det. Och alla kan väl också se att det är ett extremt tunt och ungt lag. Och då det liksom så som toppen på det här att till exempel en Jaremchuk var en spelare som ingen hade talat om i Valencia-kretsar, eller talat om på väg in i Valencia-kretsar från de sista dagarna. Och sen så är det precis som när alla hon berättar att det är en spelare, jo men det är liksom så, visst han blev klar sent, men det var liksom precis en spelare som vi ville ha, när det liksom så uppenbart varit andra spelare som man har haft liksom prio för, men inte antingen velat betala tillräckligt för eller har strandat av andra skäl.
Så det är liksom,
ja men exakt, nej men det är det här alltså, visa någon slags ödmjukhet och liksom självinsikt och självrannsakan på något sätt. Att allting är inte alltid perfekt som man gör, men då ibland kan det också vara bra att liksom så börja med att liksom så ta upp händerna och säga nej fan, vi är inte supernöjda liksom med det här som behöver liksom inte hon går och slänger liksom truppen under en buss och säger att man inte är nöjd med truppen som man har. Det är klart att hon behöver säga att man är nöjd med truppen man har, men det går att säga det på ett lite annat sätt, att vi hade liksom en del andra förväntningar när vi gick in i det här, men vi kunde liksom inte nå hela vägen fram på alla sätt. Det blir löjligt när man säger så här att hon har gett Barrasco bästa
alla
möjliga
verktyg
förutsättningar.
Han behöver.
Ja, precis, exakt. Alla verktyg han behöver och bästa möjliga förutsättningar efter de tuffa förhållandena som Valencia lever under, eller hur det var hon sa.
Ja, och vi kan gå in på det. Hon är ju väldigt mycket inne på FIFA Financial Fair Play och den ekonomiska situationen som Valencia befinner sig i. Och det är väldigt stora faktorer som påverkar den här transfermarknaden. Och man har stort fokus på att liksom bibehålla någon typ av ekonomisk hållbarhet. Där man inte kan leva på att
betala in pengar.
Pengar.
Nej, precis. Nej, men det är väl det. Alltså, för att det har ju blivit ganska... Alltså det här med FIFA Financial Fair Play... Det är också lite dumt att gå in och skylla på det, för att det, även om det inte är helt öppet och klart nu, så kommer de siffrorna kommer att redovisas sen, och enligt de journalister som följer den noga så hade ju Valencia liksom ett utrymme på, det har väl varit allt från mellan 7 till 9 miljoner euro ungefär, så man hade liksom så under FIFA Financial Fair Play hade man kunnat ta in eller ta på sig kostnader upp för det så att säga, alltså värvningar och löner och sådär, så att det hade ju säkert kunnat få in ett par spelare till under FIFA Financial Fair Play, så då liksom börja med att trycka på det, att man lever under tuffa liksom krav där, men man använder inte ens det, liksom det utrymmet som man har. Det blir ju också liksom ett självmål på något sätt. Och, ja, framförallt då när man, alltså, det är väl det man nästan kan irritera sig på mest, det är ju det här precis som du börjar med att säga, att man fortsätter göra de här liksom monotoma utspel. Det är liksom inte så, ingen har chansen att ställa motfrågor eller försöka säga, men kan du förklara hur ni tänker där, utan det är liksom bara one way communication, och sen så tycker man att, men nu har vi gett förklaringen, har vi pratat, men när var senast liksom Leijon eller Anil Murti satt liksom på en presskonferens eller satt och pratade med en journalist? Det kunde bara vara en journalist som man liksom känner sig förtroende med, om man liksom inte tycker om det här trycket som blev på en presskonferens. Men det är ju bara det här, det är liksom en video och inga följdfrågor.
Ja, och lite som du var inne på tidigare, den här FIFA Financial Fair Play, man har ju själv tagit på sig en tvångströja och spänt åt spännena liksom.
Ja, nej, men exakt, alltså precis, det är det hon sitter och liksom pratar om, att nej, men vi får svåra förhållanden varenda år, som att vi har lite sämre resultat och vi kommer till Europa. Bara, nej, men ni, det är precis som så här, det är ni själva som bygger för det här. För ni liksom urholkar truppen år efter år. Ni gör liksom inga värvningar in i den. Ett par säsonger här har det bara liksom handlat om ekonomiskt synvinkel idiotiska lån. För det är liksom bara kost och ingen uppsida egentligen. Uppsidan hade väl varit då man hade liksom kunnat ta laget till Europa. Men det har ju liksom... Det är liksom inga... Varken i fjol eller för två år sedan eller år, så är det ju inte rimliga... krav att säga liksom att de här trupperna ska liksom kvalificera sig för Europa. Så att om man nu säger så att den sportsliga ledningens liksom deras viktigaste uppdrag i klubben är att se till att det finns liksom sportsliga förutsättningar för tränaren att kriga om en Europaplats för att man behöver komma tillbaka till de intäkterna, så har man ju totalt misslyckats med det på något vis. Och det är också det här med att det kan inte leva på ägarens pengar. Nej, men det här är ju liksom så, förhoppningen är liksom att han kan investera 100 nu för att bygga ett bra lag som kan liksom om 2 år kanske ge 150 tillbaka. Alltså det är så man måste kunna se det som en ägare. Du äger väl inte en fotbollsklubb för att den ska liksom så själv gå plus minus noll. Alltså vad är liksom meningen med det då? Det är liksom svårt att förstå.
Nej, han kommer aldrig tjäna pengar på att vi säljer spelare
per
sak, utan han tjänar ju pengar när klubbens värde ökar via framgång och vissa spelar försäljningar och sådär. Men man urholkar ju bara truppen hela tiden med att det spelar lönen för höga och bla bla bla, vi har inga intäkter. Och, man kör ju själv ner för fel stig hela tiden.
Ja, ja. Ja, man hade ju väldigt om så. Det är alltså den här uträkningen som jag gjorde förra gången, att 1,7 miljarder plus, det var liksom inte så att jag har fått tag på några hemliga dokument, utan det är liksom bara ett enkelt follow the money med liksom så, transfersummor in och transfersummor ut. Så att liksom så komma och säga att man har en tuff ekonomisk situation i klubben, varför har de här pengarna tagit vägen då? Alltså det känns som att allt det här har gått till att betala lån till ägarna på något sätt. Ja. Är det liksom så, är det så en fotbollsklubb ska fungera på något sätt, att ägaren investerar pengar och sen så gör man dem till lån för att inte han vill liksom att hans investering ska liksom minska värde på något sätt. Alltså är du ägare som behöver du vill gå in med investeringar, du kan liksom inte bara låna ut pengar till en klubb och sen så liksom allt överskott ska gå till att betala tillbaka de lån. Alltså det går inte ihop någonstans med det hon säger och liksom verkligheten på något vis.
Nej, och vi kan ju gå in på nästa punkt. Nu har vi hamnat där vi hela tiden har sett att vi kanske ska hamna eller befarat. Nu är klubbens mål överlevnad.
Ja.
Vad säsongens mål är har ju också saknats hela tiden. Det är ju varken Barasch eller någon annan som har vågat gå ut med det riktigt. Utan man har väntat på att någon ska uttala det. Och nu gjorde Leijon det. Och säsongens mål är överlevnad. Och ja, efter det komma så högt upp som möjligt. Vilket inte säger någonting annat än... Ja, vi
nej, bara
agerar liksom, i en liksom, värld där man spelar
fotboll. Nej, men exakt. Nej, och det är väl det som liksom så, framförallt efter fjolåret och när man då liksom, om det var Lehon eller var någon annan som efter säsongen gick ut och liksom, ja men typ sa att ja, men vi känner alla Valencias fans smärta och vi är också där och vi vill absolut se till att vi nu liksom så aldrig ska hamna här igen och nu ska vi lära oss av den här läxan och Valencia ska vara liksom en klubb som inte ska vara nere liksom och slåss för överlevnad och sen så liksom så spola fram 3 månader. Nej, men det är klart att vår målsättning är liksom att vi ska vara kvar i La Liga. Aha, okej. Alltså, ena gången säger man en sak och nästa gång säger man en annan. Det är väl liksom så. Ja, det är liksom en rimlig målsättning med den truppen ni har satt. Men det är liksom så. Vad är hönat och vad är ägget? Det är ju ni själva som urholkar en trupp i fjol som precis klarar sig kvar. Har ni lyckats göra ännu sämre? Ja, det tror väl fan att ert mål då är liksom bara att överleva. Men att Valencia CF liksom på 3 säsonger går från att vara ett lag som vinner Copa del Rey mot Barcelona och kvalificerar sig på Champions League ska ha som mål en säsong att bara överleva precis säsongen efter där man liksom klarat kontraktet i sista stunden. Alltså då tror man ju så, okej, vad fan har hänt där? Det måste vara liksom något allvarligt, har liksom varit en skandal som har liksom så massa lån som inte har funnits eller vad är det som har hänt i klubben? Men det är ju liksom, det är väl det som är det värsta, att det är ju liksom sakta men säkert så monterar man ju ner det här på något sätt. Och det är ju, ja, man undrar ju vad fan det ska sluta.
Ja, verkligen. Vi har ju samma mål som Alaves och Las Palmas.
Ja, ja. Nej, men det är det här som inte går ihop. Liksom. Får man snacka om att man ska hitta hållbarhet i FIFA Financial Fair Play, man ska komma tillbaka till det. Det kommer du aldrig göra när du bygger en trupp vars mål är överlevnad. Alltså intäkterna kommer bli exakt lika låga i år då om du hamnar på plats 17 igen.
Mm.
Hur ska du då komma ikapp någon gång? Det är liksom, jag vet inte. Det känns liksom som att man har gett upp på något sätt.
Ja. Sista punkten hade där de kände sig också nödgade, eller hon kände sig nödgad att gå ut och försvara Peter Lim och ganska mycket i svallvågen av att det kom ut en nyhet att Guedes hade erbjudits till Valencia. Men hon menade ju på att han har aldrig varit på klubbens önskelista. Nej, så må vara fallet. Det förstår väl många, men erbjuds Kahn så bör man ju ändå titta på det. Hur
Ja.
det är med det vet man inte, men hon menar i alla fall på att Peter Lind varken godkänner eller nekar nyförvärv, utan där har vi lokala chefer, och då kan man läsa då sportchef Corona och Baraja. Det är de som har gjort Valencias värvningar och signeringar själva.
Ja, men det första man tänker på det är liksom att det hon egentligen, hon börjar som säger det här ganska tidigt, att det är för första gången på många år så har vi liksom gjort så att local management då med Corona i täten, liksom det är de som ska ansvara för tillsätta tränare och liksom den truppen som finns. Där lägger inte vi oss i eller ägarna i. Men nej, okej, det är så. Redan där så börjar man liksom så och inte ta något ansvar alls. Alltså det är så, nej, men det skyller inte på, skyller liksom inte på oss att truppen ser ut som det gör. Skyll på Corona, det är han som liksom inte har köpt spelare.
Mm.
Och sen är det liksom överallt annars så kommer det fram. För sen i en annan mening så säger hon ju att ja, men vi har ju liksom ekonomiska tuffa förhållanden och hit och dit. Så det är klart att ja, du kan ju säga till Corona, ja, du har 100 kronor att göra av med. Och sen är det ju enkelt att skylla på honom efter att man får inte köpt någon spelare. Det var ju ditt ansvar, Corona, att bygga en stark trupp. Jo, men jag hade ju liksom inga medel att röra mig med. Alltså, det är ju på något sätt att säga att det är inte Lim eller ägarna som liksom godkänner nyförvärv eller truppen ska se ut. Det är ju liksom en sanning med modifikation. Det kanske inte är så länge att Lim, du har ju liksom länge sagt att så varenda nyförvärv behöver liksom få tummen upp från Lim och Singapore.
Ja, och de har ju åkt dit varje år en eller två
gånger.
Så nu är årliga resan, nu ska nyförvärven godkännas liksom.
Ja, och Baraja åkte dit när han skulle ha kontraktet, så man får inte ihop det. Alltså, det är att säga, går inte ihop med det som händer. Men det är väl liksom också lite typiskt så diktatur, att man lever liksom där i sin egen verklighet och man sitter liksom där och tror verkligen på sitt manus som man sitter och berättar om i kameran. Sen så vet ju alla att nej, men vänta nu, det här är inte alls det som har hänt i verkligheten. Du syns inte liksom och ljuger, det är liksom uppdikterat, det är liksom en manus eller en film som du sitter och pratar om med din egen liksom parallella verklighet. Var liksom så att Baraja fick åka till Singapore när han skulle bli tränare. Varför skulle han göra det om det nu är Corona som helt äger den pucken liksom?
Mm.
Alltså, och som du säger, ni skickar nyförvärven och det kommer fram varenda gång att Lim har godkänt det här nyförvärvet och allt vad det här handlar om. Så det är liksom bara att försöka flytta ansvar och flytta liksom.
Hon söker väl någon eller uttalar väl själv typ av ansvarsfrihet?
Ja, nej, men det är exakt, det är det. Alltså, man undrar då, vad är det liksom så? Ja, jag vet inte. Det är liksom, man tar inte ansvar för någonting på något sätt. Det är, den ekonomiska situationen är bara allting runt omkring. Och det är FIFA Financial Fair Play och det är tuffa förhållanden i världen. Truppen ser ut som det gör för att det är Corona som inte gjort någonting. Det är liksom, det är ingenting där liksom hon känner att hon själv eller liksom hennes ledning eller ägarna har gjort någonting som kanske man kan ifrågasätta. Så självinsikten och självansaken är ju verkligen noll och ingenting.
Ja, verkligen. Trist. Det här var ju också då en video eller ett uttalande som rörde upp en hel del irritation hos väldigt många. Och i, vad det var, Super eller Plaza Deportivo, så kallades det för Leijons fem lögner typ. Och
ja.
Det mottogs inte väl, och jag vet att Paco var ute och ställde ett par frågor och tyckte noll svar. Det dök upp bara fler frågor liksom. Det är ju väntat liksom, om man kör en monolog liksom.
Ja, nej, men det alltså, ja, man förstår liksom inte att man inte själva ser det, att det finns, alltså det måste ju vara att de lever i den här liksom parallella verkligheten eller parallella universumet, så att man vill inte ge någon annan chansen att kunna liksom picka på den lilla bubblan som man är inne i på något sätt, och därför spelar man in det här och sen går man därifrån och dricker en öl och känner sig nöjd att nu har vi gjort liksom så, nu har vi gjort det alla förut efter, nu har vi gått ut och förklarat varför vi agerar som vi gjorde i sommar, nu måste alla vara nöjda med oss. Jag undrar om man ser problemet med det här, att man sitter där själva och inte liksom låter det komma någon fråga eller något ifrågasättande på något sätt. Det känns ju inte så, för att det är ju liksom inte första gången som man gör så här. Det här har ju varit liksom ett ongoing opus, heter det. Ja, jag blir så irriterad så kommer inte på orden ens. Men det är alltså, man har ju stängt ner kommentarer i sociala medier för man inte vill ha kritiken och frågan där. De har man väl öppnat upp igen och nu man vill bara in och rensa liksom kritiska kommentarer. Man har inte liksom tagit frågor eller låtit någon få insyn i saker och ting. Utan det är de här, det är ju liksom Nordkorea över det på något sätt, att man tror att alla folket, att alla vi ska vara så jävla dumma så att vi bara köper det de säger på något sätt, och det är journalisterna som har agendor och försöker liksom svartlista ägarna på något vis.
Modus operandi.
Modus operandi, så heter det. Det var alltså.
Så heter det. Det var det. Nu har vi bara en punkt kvar.
Ja, det har vi fan. Vi
kan ju börja med att säga att äntligen, för oss kanske inte oväntat, men ändå lite, så har ju fantastiska When We Were Kings kommit ut med ett avsnitt om Valencia 0304 som ju faktiskt börjar 0001 och går igenom, bygger upp hela storyn på ett fantastiskt sätt. Så har ni inte lyssnat på den, så är det väl 3-4 timmar rysningar på Spotify eller vart ni nu lyssnar.
Ja, det är nästan som man önskar att man inte hade lyssnat på det, så man hade det fan att säga igen.
Ja, det var svårt att sluta lyssna. Ja, det var riktigt bra, och detaljerna som Niva drar och att han hittar och känner till massa grejer, alltså det är fantastiskt.
Ja, nej, det var verkligen 5+ som man också väl hade förhoppningar på, för vi vet inte kan på, men det levde, även om vi nu liksom också är personer som har ganska bra koll på det här och de här säsongerna, så tycker jag ändå att det var verkligen 5+ utan tvekan. Superbra avsnitt, så det är verkligen någonting man kommer att lyssna om igen, och det är väldigt fint att få återuppleva det här igen med en hel del nya liksom insikter och tankar från den gode Niva.
Ja, du var ju där då.
Ja, precis. Nej, men det var lite kul. Han snackade ju med en del med firandet och sådär. Mm. Då man kunde känna igen sig. Just det här liksom också, att den här våren 04 var det så himla tiddelat på något sätt. För man kunde liksom säga, Benitez var ju så jävla bitter liksom. Mm. Och då kom man ju lite utifrån och hade liksom inte följt laget så nära de här andra åren när han hade varit. Alltså man såg ju inte riktigt på samma sätt då när man var där. I alla fall inte jag, som man kunde göra sen i efterhand och förstå liksom mer allting, vad som liksom ledde fram till det på något sätt. Men samtidigt så tror jag att det gjorde nog liksom också den våren på något sätt, att det blev liksom det här att fan, han skulle visa på något sätt Benitez, så han fick truppen liksom också att visa, både liksom då mot Real Madrid som man tyckte fick väldigt många fördelar och liksom hade ett miljardprojekt, och samtidigt som man då liksom menar på att vi liksom får inte värva någonting alls, men vi ska fan visa den våren att det går på något sätt. Så jag tror utan den bitterheten och liksom den här revanschsugenheten eller vad man ska säga, så är det nog inte blivit så bra vad som blev. Så det var 5 timmar på We Were Kings, rekommenderar vi alla.
Ja, verkligen. Jag tyckte liksom den röda tråden är ju Valencia såklart, men jag tyckte de vävde in det väldigt snyggt med Real Madrid och just den här Galacticos mot Antigalacticos, för den röda tråden fanns ju liksom genom hela delen, inte för att de sitter och pratar Real Madrid så där, men den dynamiken ändå tyckte jag var briljant.
Nej, men det är absolut, och det var ju alltså det var ju så det åt med, att det var ju liksom lika mycket som man pratar om Valencia. Så det är ofta, Valencia blir ju liksom ibland lite, framförallt då blir man lite så, framförallt från större medier liksom, med på att ni har lika mycket fokus på Real Madrid som ni har på själva. Och lite grann så var det nog faktiskt också. Mm. Man ville väldigt gärna, alltså man tyckte liksom att de hade de här domarfördelarna, vilket väl hade mycket fug för att tycka också, men hela konstiga matcher och domslut de här åren. Och då liksom så, FIFA Financial Fair Play fanns ju inte riktigt då, så kollar man liksom så på investeringar som Real Madrid gjorde och vad Valencia gjorde, så var det ju liksom så långt ifrån varandra, och då blev det liksom extra häftigt att Valencia ändå kunde liksom välta det här Real Madrid trots liksom den typen av värvningar man gjort, och man tyckte då också att man hade hjälp från alla möjliga håll på något vis, så att det blev liksom en extra häftig ligatrum på det viset på något sätt. Men det är också liksom på något sätt sättet, alltså precis som du var inne på innan, sättet som man byggde laget då, det var ju också, det är liksom det som, nu är det också för att man själv liksom, det kanske var den säsongen där man liksom byggde de starkaste banden, men det är ju det som för en själv har blivit liksom Valencias DNA på något sätt. Alltså jag ser aldrig framför mig att Valencia ska bli ett Manchester City eller Chelsea plötsligt, även om man byter ägare och skulle få in pengarna, utan Valencias DNA för mig är ju liksom det här, hitta de här pärlorna som är lite liksom under den översta hyllan på något sätt. Få ihop en jäkligt stark grupp på något vis. Där liksom så, du har kanske 2-3 stjärnor, men det är liksom inte så att du lever på en-två liksom divor på något sätt. Utan det är liksom det här laget, för det tycker jag var ju samma liksom de här åren när man sen var framgångsrika. När man liksom hittade en David Villa, man hittade en David Silva och Juan Mata och liksom byggde laget omkring dem på något sätt. Det var ingen spelare som liksom var färdiga stjärnor och de kom till Valencia. Så för mig speglar det liksom alla framgångsrika Valencia-perioder har varit, där man har liksom så fått in spelare som man sen har fått blomstra och utvecklas i Valencia. snarare än att man liksom har kommit som en färdig stjärna till Valencia på något sätt. Och det kräver ju både att man har liksom en tränare som är väldigt bra på det, men också en sportchef och liksom ett scouteri som är väldigt, väldigt bra på liksom att hitta de här oslipade diamanterna ute i lite mindre klubbar, som en David Villa till exempel, som kanske är det mest lysande exempel på senare tid.
Ja. Nej, spännande. Det var njutning.
Lite att bli nostalgisk.
Ja, jag satt precis och tänkte på, nu säger jag inte att jag vill ha någon oljekejk eller någon tveksam statbaron som kommer in och köper Valencia, men sitter man och fingrar på att köpa United för 70-80 miljarder så går det nog att bända loss pengar från ett Valencia som kostar 4 miljarder kanske då.
Ja.
Och göra det framgångsrikt.
Nej, men det är det man lite, alltså det finns ju en dokumentär om Newcastle nu och det går att säga mycket om dokumentären, men inte särskilt kritiska till ägarna där, och jag säger inte heller att jag vill att saudiska staten ska kunna köpa Valencia, men jag tror, kollar man liksom så på vad var det som gjorde att de investerar och som hoppningsvis tänker på fler ägare så i Newcastle, det var ju liksom att man, för Newcastle var ju på dekis då, man låg på nedflyttningsplats och man hade liksom varit jojo-lag ut på ner i Premier League, men det är liksom så, det de säger, det var ju att man åkte till Newcastle och så vilket jäkla liksom supporterfölje där fanns och trogna de var och liksom vilka massor det var och hur mycket det betydde för liksom staden på något sätt, hur mycket laget betydde för staden. Det var liksom inte så att det bara var män i 25-40-årsåldern som gick på fotboll, utan det var så, var det hemmamatch då stannade staden, och så är det ju i Valencia också. Det blir ju Valencia och Newcastle, de är mycket lika grejer på det sättet, tror jag. Så därför tror jag alltså Valencia som varumärke fortfarande också liksom relativt starkt. Det är många som liksom så kommer ihåg och som tycker liksom så här, fan Valencia ska ju vara där uppe och fightas med Real och Barça liksom, var den här lilla nageln i ögat på dem. Så man får ju hoppas att någon ny ägare någon gång i framtiden ser liksom den potentialen som ändå ligger liksom vilande där under ytan på något vis.
Ja, och om vi lägger Jockes prinsar åt sidan så den enda liksom köparen som det liksom någorlunda snackas om, det är något konsortium av lokala handelsmän liksom,
ja,
som behöver gå ihop för att köpa Valencia. Ja, 4 miljarder är mycket pengar, men det finns rätt mycket personer där ute som inte har råd att köpa Manchester United eller Arsenal, som alltså mycket enklare skulle kunna göra någonting bra med Valencia.
Ja, ja.
Men det finns ju ingen intressent.
Nej, det är det som är så himla skumt. Men det, jag tror också att tyvärr så tror jag också det hänger ihop med att hela liksom spanska ligan och La Liga har ju tappat. Mm. Alltså idag kollar de ju bara på Premier League i stort sett. Alltså det är där pengarna är, det är där liksom du kan bygga ett globalt varumärke. Det är mycket mer tv-siffror och allt vad det är. Så att jag tror liksom Valencia lider nu lite av det, att spanska ligans liksom stjärnglans, den har lite grann försvunnit. Nu är det inte dit som liksom de största investerarna kollar längre. Det har blivit lite så på investerarfront liksom lite grann B-laget kanske i La Liga nu. Utan nu är det andra ligor som är mer spännande tag. Men så får man hoppas att det kan svänga det också.
Ja, vi får se vad Barcelona kan göra med massa ungtuppar och vad Real kan göra med alltså satan, vilken vilka 11 gubbar de kan ställa på banan.
Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja, det känns som att det blir tufft för, på pappret känns det liksom tufft för Barcelona, och de går väl igenom liksom ett stålbad de också ekonomiskt och liksom få ihop hela hållbarheten i ekonomin, eller hur det var nu Lejon sa. De skulle kanske ta en kik på och se hur hållbar liksom ekonomin är i de andra toppklubbarna i La Liga. Det krävs liksom också, du kan aldrig spara dig liksom ur en kris eller spara dig till framgång på något sätt, utan du behöver ju liksom ta vissa risker och göra en del investeringar också på något vis. Så att, ja, vi ska inte fastna i det igen.
Nej, vi fastnar inte i det. Vi går tillbaka till When We Were Kings. Jocke har ju pratat med folket där och som de alltid gör efter ett avsnitt så kommer de ut med sin merch. I det här avsnittet så kom de ut med en jäkligt snygg orange Valencia-tröja med en fladdermus och lite bilder på spelare och var det Rafa med där också, tror jag. Jag beställde en dirr, den är på väg hem till mig. Men du kan få en gratis, du som lyssnar. Precis. Det har Jocke fixat till oss och vi tänkte så här lite i sann When We Were Kings-anda. Så följ våra Twitter-konto. Vilket ni gör. Ja, se våran puff om att detta avsnitt nu är ute. Där kommer vi också annonsera att det finns en tävling. Lyssna på avsnittet. Och sen gå in i sann When We Were Kings anda. Och föreslå ett ämne, en spelare, en tränare, en match, en sekvens eller en period. som ni vill att vi fördjupar oss lite grann i våran lilla podd här. Det blir ju inget 4-5 timmars When We Were Kings då, men kanske något lite mer åt light-hållet.
Precis.
Då gör vi lite gräv, fördjupar oss och återkommer med det. När vi har hittat ett ämne som vi känner att den här personen får ämnet fördjupat och en tröja skickad hem.
Precis. Ja, men det blir väl spännande. Så följ det här inlägget som vi kommer att göra om det här avsnittet och skriv. Och dela gärna det såklart så att fler ser det. Så får vi se om vi ser vad vi gör, om vi tar fram ett finalfält och blir någon allmän omröstning eller vi kör i mer lejonanda och bestämmer själva bakom stängda dörrar.
Mm. Det var det. Vi rundar av där. Känns skönt att vara tillbaka, irrat runt på prärien utan riktning och kompass. Nu känns det som att det finns stabilitet i livet igen.
Ja, nej, men nu är vi där. 2 veckor i rad. Bra sur och kul att kunna bolla lite tankar och få lite mothugg ibland. Så att, det känns riktigt gött.
Vi börjar också med 6 poäng på 2 matcher. Får vi se hur det fortsätter.
Vi hoppas att vi kan hålla i det. Det är bättre än laget.
Ja, och minns jag rätt så brukar vi säga hasta luego.
Hasta luego.